Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Good morning, Sweden! Hur får man grönt kort i USA? Idag berättar jag om min sjukt jobbiga väg till detta green card. Och så får vi höra en otrolig historia, både kul, spännande och dramatisk, när vi ringer upp dagens gäst, Martin Linde. Du lyssnar på podden från Las Vegas, där vi tar pulsen på USA inifrån och på Sverige lite så här utifrån. Häng med! Jag har i tidigare avsnitt pratat om den amerikanska drömmen. För min egen del så hade inte jag någon stor dröm om att bo i USA direkt. Utan det var mer när jag kom hit och blev erbjuden ett jobb med bra pengar. Som jag kände att men det skulle vara kul att göra ett tag. Tyvärr så upptäckte man ju då att det inte bara att flytta hit. Och även om man hade hört det förr så förstod man verkligen när man väl satte sig in i det hur svårt det är egentligen att få ett grönt kort. Hur får man då det här gröna kortet? Ja, det finns lite olika sätt att komma in i USA om man vill bo här lagligt. Vi svenskar kan åka hit i 90 dagar på turistvisum och om du har goda skäl kan du ansöka om ett förlängt turistvisum på ytterligare 90 dagar. Så totalt kan du stanna i 6 månader om du vill. Och visst kan jag rekommendera att om du har tankar på USA, börja med att åka hit i 3 månader och kanske få det förlängt till ytterligare 3 månader så du får en känsla av om du verkligen vill flytta eller inte. Det är ju som jag brukar säga, det är inte grönare på andra sidan. Det finns många olika arbetsvisum man kan få. Du behöver mer eller mindre vara expert inom något område för att få ett arbetsvisum på det sättet. Ett företag måste sponsra dig, det vill säga de ansöker för att anställa dig som en specialist inom deras område. Och det måste ha ett behov för just dig och det kan inte ha möjlighet att hitta samma person inom närliggande stat eller stater. Så var det i alla fall förr och även om jag inte är 100% uppdaterad på de senaste årens ändringar och tillägg så är det så ungefär. Så om du är doktor eller vetenskapsman eller kvinna och unik i ditt slag, då kan du ha möjlighet att få ett speciellt visum för just det. Det finns visum för artister, skådespelare och så vidare, men den biten är jag inte så här superinsatt i tyvärr. Om du blir sponsrad av ett företag och du har möjlighet att flytta till USA och jobba för dem, så är du låst för just det företaget. Du kan inte räkna med att få bo kvar i USA om du slutar jobba för dem. Att gifta sig med en amerikan ett annat sätt att få det här gröna kortet och då kommer du in i landet och kan jobba med vad du vill. Men det är ju inte bara att gifta sig hur som helst. Det finns i och för sig många amerikaner som vill tjäna en extra slant på att gifta sig och hjälpa dig in i landet, men det är alltså olagligt att fejka ett bröllop och de tar stora risker om de gör så. Om du kommer utifrån och gör ett falskt bröllop så riskerar du att bli bannlyst för en lång tid framöver, förmodligen för evigt, och du kan inte komma tillbaka ens som turist. Men amerikanen löper ännu större risk och riskerar fängelsestraff. Det är dock otroligt vanligt att amerikanare åker till fattigare delar av Asien eller i Ryssland, Ukraina och så vidare, skaffar sig en fru eller make då som det hjälper att komma till USA och förmodligen en bättre tillvaro. Det är många som hittar kärleken på det sättet, så att det är visst, det är inte bara dåliga situationer. Men det finns många som betalar stora summor pengar, gifter sig och hoppas på en bättre tillvaro i livet, men istället hamnar i ett helvete av förtryck, utnyttjande och misär. Immigrationsverket här i USA har också en hård kontroll på detta med falska bröllop. När du gifter dig med amerikansk medborgare så får du direkt ansöka om ett permanent uppehållstillstånd. Det är det som är det gröna kortet då, green card. Du får gå igenom alla hälsokontroller så du inte tar med dig virus eller sjukdomar i landet. Du får tillsammans med din äkta hälft bevisa att du inte kommer bli en belastning på samhället rent ekonomiskt. Och din äkta hälft måste bevisa inkomst nog för att täcka båda om det skulle vara så att du inte kan eller vill jobba själv. Ansökningspapper och sånt är inte så svårt att fixa egentligen, men många använder sig av en advokat för att få allt perfekt. Och det kostar en massa pengar. Du kan dock göra detta själv genom att studera lagböcker med mera. Och har du gift dig på ett korrekt sätt så är det faktiskt bara en massa papper och tid du får räkna med. Skulle du då gifta dig på ett ärligt sätt, som man kallar det, så tar det ungefär 3-6 månader innan du får ett arbetstillstånd. Då kan du börja jobba, men det är först efter 11-12 månader som du får den första stora intervjun. Då träffar ni tillsammans Invandrarverket. Du får bevisa att ni är ett riktigt par genom att visa bröllopskort, bilder från resor och fester och så vidare och gemensamma räkningar. Har du gjort allt på ett riktigt sätt så är det inte så svårt egentligen. Skulle du dock vara till exempel en 65-årig oattraktiv, fet, rik gammal gubbe och din fru är en 21-årig fotomodell från Kazakstan, ja då hissas alla röda flaggor hos Immigrationsverket. Nu var jag lite målande i mitt exempel men ni förstår vad jag menar. Vid minsta lilla misstanke om ett falskt bröllop så blir det tufft. Immigrationsverket sätter då dig i ett rum, maken eller maken i ett annat rum och så börjar förhören. De frågar vem som vaknar först på morgonen, vem som går ut med soporna, färgen på mikrovågsugnen, vem som har hand om fjärrkontrollen, rutiner i hemmet, färg på underkläder, dygnsrytm och så vidare. Och så jämför de resultatet. Stämmer de inte svaren så förstår de att ni inte bor ihop och du hamnar i stora problem. Din ansökan om medborgarskap kommer då att bli avslagen såklart och du blir hemskickad. Din amerikanske vän får böter och fängelse så att det är inte så enkelt som man tror. Går intervjun dock bra och i det fall ni visar att ni är ett par så får du ganska snabbt ditt gröna kort. Dock är statusen på detta kort temporär och det gäller i 2 år. Först efter ytterligare drygt år kan du ansöka om att få den temporära stämpeln borttagen. De kollar då så att du har skött dig, inte är kriminell, inte kostar samhället pengar och så vidare. Du kan faktiskt till och med ha skilt dig, men även då så kollar de en extra gång om det är på goda eller försvarliga grunder din situation har ändrats. Totalt tar det alltså ungefär 2,5 till 3 år att få det gröna kortet. Men får du det så är du permanent boende, permanent resident som det heter. Du har ett green card och du får bo i USA för resten av ditt liv. Du är dock inte amerikansk medborgare. Men du har permanent uppehållstillstånd. För min egen del så hade jag alltså en önskan om att flytta till USA för att jobba. Men efter att ha försökt alla sätt med sponsring och så vidare så hade jag gett upp. Jag skulle ju aldrig bryta mot lagen precis för att få bo i USA. Jag hade ju det ganska bra hemma i Sverige. Men när jag träffade Michelle så löste det sig på ett bra sätt. Vi var båda villiga att träffas mera och vi bestämde oss för att gifta oss lite snabbt och enkelt här i Vegas så vi kunde vara tillsammans. Var vi kära och glada efter 2 år så hade vi bestämt oss för ett stort bröllop hemma i Sverige. Eller i Pennsylvania där hon var ifrån då. Så vår första intervju efter ett år var inga problem alls. Vi var ju båda samma ålder. Vi var väl lika fula bägge två. Men det var som sagt inga problem. Och jag fick mitt temporära green card. Tyvärr hade redan vi börjat få problem emellan oss. Hon visade sig ha spelproblem. Hon hade alkoholproblem. Och även om hon tjänade bra pengar på sitt jobb. Så sparade hon aldrig en enda dollar utan allt gick till spelmaskiner och barer. Hon drack extremt mycket, hade problem med temperamenten när hon drack och det är ju aldrig en bra kombination som vi vet. Samma vecka som vi gifte oss så började hon dessutom prata om recession i världen. Ekonomikrisen kom ju där 2008 och Vegas blev tomt, jobben försvann och Michelle blev väldigt orolig för att inte jag skulle få jobb. Detta ledde ju till mer alkohol och vansinniga skrik och bråk av all stress. Hennes mamma var också väldigt sjuk och tyvärr så gick hon bort i slutet av året bara några månader efter jag kom dit. Och detta gjorde inte situationen enklare precis. Det var en väldigt tung period och jag fick vara otroligt förstående och hjälpsam. Men det räckte inte. Michelle visade sig vara bipolär och det var otroligt jobbigt mellan oss. Vi höll dock ihop det och jag tänkte väl att bara den här stressen går över så blir det bättre. Första intervjun gick som sagt var väldigt bra. Michelles glada sätt och humör hade dock försvunnit och hon var otroligt svår att leva tillsammans med. Vi gick faktiskt till äktenskapsrådgivning med mera men då hon hela tiden körde med hot om att ställa till det för mig om jag inte älskade henne så blev det mer som ett fängelse. Man var fast i en situation där man inte visste varken ut eller in. Visst hade jag kunnat välja att åka hem där och då men jag intalade mig själv att det var på grund av ekonomikris och jobbbrist och hennes mammas bortgång som gjorde henne så här stressad och hysterisk. Och jag hoppades på en bättring när det lugnade ner sig. Jag kämpade verkligen för att det skulle fungera men efter cirka 2 år så flyttade vi isär första gången. Då blev hon så deprimerad så hon rökte mer än vanligt och både drack och rökte dygnet runt och efter bara 1 månad så kollapsade hennes ena lunga och hon dog nästan. Hon hamnade på sjukhus, jag var och besökte henne varje dag och vi bestämde där och då att vi skulle ge oss en chans till. Vi hittade ett fint hus som vi hyrde och även om inte jag trodde jättemycket på en bättring så var jag villig att ge det en chans till. Jag väntade just då också på mitt permanenta gröna kort och då jag var så nära så tyckte jag att det var värt att ge det en chans till. Jag tänkte så att fungerar det inte mellan oss så har jag i alla fall mitt gröna kort och då kan jag börja om på nytt. Det kanske låter lite själviskt, men det ligger så otroligt mycket mer bakom detta beslut. Jag vill ju självklart hjälpa henne också. Tyvärr så hade hon inte berättat sanningen om allt i sitt liv. Jag hade fått dras med hot och problem på grund av henne, och jag kände att så mycket skit som hon har gett mig, så var det fel om jag skulle behöva dra hem till Sverige där och då också. Och visst fanns det en chans till bättring. I ett fint hus och med en mer gemensam vardag. Att bo i hennes lägenhet med hennes möbler och hennes bil med mera hade varit väldigt jobbigt. Det kändes liksom som man var en gäst i hennes hem. Nu kunde vi starta om på nytt och jag tog som sagt var den chansen. Trots en fin resa till Hawaii, nytt hus och nya förutsättningar, så gick det inte så bra och vi separerade för gott 10 månader senare. Samma dag som Michelle hämtade den sista lådan med tillhörigheter från huset, så tog hon in posten. I posten den dagen så låg det ett brev från Immigrationsverket. Mitt green card. Så här i efterhand så kan man då fråga sig, var det värt alla de här bekymren? Ja, det är inte riktigt så enkelt att svara på det. Självklart ville man att det skulle fungera, och man tog många beslut längs tiden och längs vägen som man inte kan klaga på idag. Men med facit i hand så vet jag faktiskt inte. Det har varit otroligt jobbiga år och jag har fått betala ett högt pris. Jag hade mitt gröna kort och jag kunde börja om från början, men det har kostat både huvudvärk, pengar och smärta, och tid framför allt. Men hur som helst, så i mitten på maj 2012 så var jag klar med att börja med nya liv. Vad som hände efter det ska jag berätta framöver. Sagan om Michelle var nämligen inte helt över. Den hade ett väldigt, väldigt jobbigt kapitel kvar. Det kommer jag berätta nästa gång. Ett litet tillägg om detta med grönt kort. När man är green card holder, det vill säga man har permanent uppehållstillstånd och kan bo här för resten av livet om man vill, så är man just det, man är permanent boende. Skulle jag till exempel åka hem till Sverige över ett år, så får man direkt förklara varför man bor hemma i Sverige istället för att bo i USA. Och man riskerar då att förlora sitt permanenta uppehållstillstånd. Bor man i Sverige så är man ju inte boende i USA, säger de. Och visst, så är det ju. Så att det innebär att skulle jag åka hem till Sverige nu, bo i Sverige i 2 år, då är jag precis som alla ni andra, en svensk turist när man kommer hit. Du kan dock ansöka om att bli amerikansk medborgare, American citizen. Och det kan du göra ungefär efter 5 till 6 år, om du så önskar. Om man vill gå igenom den processen så får man svara på frågor om Amerikas historia, grundlagar, politiska system, helgdagar. För att på så sätt visa att du är trogen det amerikanska samhället. Du får svära inför flaggan att du kommer vara USA trogen och följa deras lagar, regler och förordningar. Sverige har ett bra samarbete med USA och du kan faktiskt vara dubbelmedborgare, både svensk och amerikansk på samma gång. Det är många länder som inte har den möjligheten, och väljer du att bli amerikansk medborgare så får du ge upp ditt medborgarskap från ditt ursprungsland. Men som sagt, för mig så kan jag ha dubbelt medborgarskap, och då kan jag åka hem i flera år för att sen bestämma mig för att flytta tillbaka till USA om jag så vill. Just den processen håller jag på att gå igenom just nu. Så fort jag är klar med den, då kommer jag ta ett beslut om jag ska åka hem eller inte. Så vi får se. Dagens gäst har en väldigt spännande och kul historia som på vissa sätt liknar min, just det här med att gifta sig med en amerikansk tjej. Han har dock en väldigt kul historia om hur det gick till när han tog steget hit till USA. Så jag tycker vi tar och ringer upp honom.
Han drog till USA som student, kom tillbaka med datorer och rollspel, gjorde musik och hemmavideos långt före YouTube, testade online-dating och hamnade i Aftonbladet som Sveriges första online-dejtare. Vi pratar med Martin Linde, som nu numera bor i San Francisco. Hej Martin, god morgon Sverige!
Ja, men hej! Hej på dig! Och hej Sverige!
Hur mår du?
Från USA.
Från USA.
Hör de där 9 timmar i framtiden då? Eller hur fan, det funkar
ja,
inte.
Jo, jag tror de gör det.
Nej, men det är väl samtidigt på något sätt då. Jag bor inte i San Francisco, men ja, det är väl i närhet. Men jag bor i Santa Cruz, bor jag.
Okej. Okay.
Och det är lite samma sak.
The Bay Area, antar jag, man kallar det.
Ja, om man har lite fantasi så. Mm. Vad är det, 2,5 timme eller något?
Norr.
Från San Francisco.
Öster.
Söder om San Francisco. Så det är hit folk kommer från San Francisco när de vill åka och surfa över helgen och sådär.
Okej. Okay.
Så kommer de ner hit.
Okej. Okay. Surfar du annat än på... nätet.
Nej, för fan. Ja, det är på nätet. Ja. Så jädra mycket surf på nätet är det. Ja. Det är det senaste jag har hört. Webben är ju framtiden. Oh.
Fick jag till introduktionen rätt där, Martin?
Jag åkte till USA som student, kan man väl säga. Det var utbytesstudent. Det var ju bara en sån här grej, du vet. Man åker i 10 månader, ett läsår. Och jag var väl 15 eller något som jag åkte iväg på det. Bara för jag hade sett någon plansch i skolan. Så här, men det låter ju skoj. Kan man bo i USA ett helt år bara sådär? Så gjorde jag det. Och det var ju en konstig idé, tyckte mina föräldrar och så. Men och framförallt, så det är ju inte billigt heller. Så då var ju sådär, ja men det kostar ju för mycket. Men då hade jag någon lösning för det. Det var något sådär, att jag hade ju köpt någonting. Det hela började ju med att jag hade, mina föräldrar hade ju satt in sådär så att sitt sparkonto typ sådär att ja, men här våra ungar ska ha lite grann av sparkonto också så att de får så typ istället för veckopeng så var det så här, ja men vi sätter in pengar här på det här kontot så kan du göra vad du vill med dem. Det var ju inte mycket pengar men det var ändå en bra grej faktiskt tyckte jag nu i efterhand i alla fall att jag tyckte det var lite jobbigt då kan jag inte bara få pengar liksom veckopeng i handen nu så jag kan gå och köpa godis istället. Men det var rätt smart faktiskt men i alla fall så jag hade ju köpt så här idiotgrejer liksom för det. Och nu har jag ju 300 kronor i mitt bankkonto. Då kan jag ju köpa en jättestor sån här påskkärring eller vad som helst. Men sen började jag ju fatta då att det kan ju vara bättre att köpa grejer som man kan dels ha kul med men sen var det ju, fattade jag ju också det att man kunde, ja men nu kan jag ju sälja de här grejerna om jag inte vill ha dem längre så kan jag köpa något annat kul istället. Och hade det varit en sån här serie med grejer som jag hade köpt som jag fattar inte riktigt hur det blev så, men jag hade på något sätt lyckats sälja för mer än vad jag köpte det för. Så det senaste jag hade köpt då var att jag köpte en häst. Jag var inne och jag red mycket ett tag där.
Stämmer det?
Konstig grej. Men så jag hade en häst och sen sålde jag den hästen för jag skulle finansiera själva USA-resan då. Så det var ju sådär, mina föräldrar hade ju antagligen tänkt så här att jag kommer och säger så men nu vill jag åka till som utbytesstudent ett år. Ja, men det kostar ju för fan 30 000 eller vad det var. Ja, men nu ska jag sälja min pony här. Och jag har hittat en köpare som vill köpa den för 30 000. Så jag kan ju betala det själv då. Och så bara, ja, då hade de ju inget bra argument kvar liksom. Så det blev en sån här grej så att de betalar väl en viss del av det. Men det var framförallt, det var en sån här grej så att jag var enveten. Men jag vet inte varför det var så viktigt att jag skulle åka till USA. Men så var det.
Din pappa var ju rektor där i skolan. Jag trodde faktiskt det var han som pushade att du skulle testa på ett år utomlands. Men nej, det var det inte då alltså?
Nej, det var det inte alls. Nej. Han tyckte det låter ju dyrt. Ja. Tyckte han. Typ. Fast han var inte emot det heller. Men det var mer bara att säga, ja men det går ju inte. För det kostar ju för mycket. Och sen så bara, ja men här är pengarna.
Okay. Det kanske var lite att de var rädda om lilla Martin också. Att inte de ville att han skulle försvinna utomlands och på outforskade marker. Så.
Men på tal om datorerna som du snackade om där. Det var nog så, för nu kommer jag ihåg det. Min pappa sa ju då i efterhand att det var en speciell situation där han slutade oroa sig över det. Att hur skulle det gå i USA? Eller hur skulle det gå i allmänhet för mig i livet? Liksom, Sara berättade så att det var en sån här situation där han lagt, aha. Nej, men då behöver jag inte vara orolig längre. Och vad som hände var att jag hade precis blivit indragen i och börjat latcha med datorer och sånt. Det här var ju, vad var det, 84 någonting. Så Apple hade ju precis kommit ut med sin Macintosh. Första jädra Macintoshen. 128 kilobyte på en floppy disk som man fick trycka in för att den ens skulle starta upp. Och det hade jag hört talas om av någon anledning. Och hade haft lite kontakt med. Så jag var mitt uppe i en sån här passion liksom att jädra Mac-datorer, det här är ju hur spännande som helst. Och sen hade jag då sett den här affischen och USA sålde hästen och allt det. Och så kom jag ju på när det nästan var dags att åka liksom att vänta lite nu. Det betyder att jag kommer att vara på den jädra skolan i USA och så har jag ingen dator, jag har inte tillgång till, jag kan inte gå ner till Traningsskolan i Tranbo och testa de datorer. För jag visste ju ingenting om var jag skulle hamna eller någonting. Mer än bara att jag skulle till den här staten Georgia. Och det var ju inte så, insåg jag också i efterhand. Det var ju inte det bästa man kunde få i den, i den enarmade banditen, så att säga. Men i alla fall, så jag visste ju att i vilket område jag skulle vara så där. Men jag kom ju på att det här kommer ju bli helt olidligt om jag ska vara i ett annat land i 13 månader eller 11 månader, vad fan det var, utan tillgång till en dator. Jag kan inte ta med mig en dator från Sverige, det funkar inte sådär. Så att,
det var inga laptops på då, den tiden, det var mer fabriksmaskiner.
Men Macen var ju den första riktigt ordentligt bärbara datorn. Men det var ju inte sådär att man tog med sig den i ryggsäcken ändå.
Nej, precis.
Den var rätt bastant. Ja. Men i alla fall, så jag ringde till... Det var så här sent på natten då, för att det skulle vara business hours i USA. Så ringde jag till Apple och kollade om de hade något kontor då i Georgia, och det hade de. Och så var det någon sån här vanlig växel, och så ringde jag och berättade. Ja, men jag är från Sverige och jag kommer nu. Om 3 veckor så kommer jag att bo i Georgia under ett läsår, och... Fan, jag har ingen dator och det kommer, jag vet inte vad jag ska göra med det. Men jag kanske skulle kunna, jag vet en del om den, så jag kanske kan, om ni låter mig ha en dator under det här läsåret, så kan jag ta med den till skolan, vilken skola det nu är som jag ska till. Och så kan jag ju demonstrera den liksom på skolan, kan visa lärarna där, snacka med datorläraren och sådär, så att de fattar vad det är för någonting. Och så kopplade de till någon och så berättade jag samma skit igen. Och så sa han bara så här, ja men det låter ju bra. Så kom in till vårt kontor när du har kommit hit, så kan vi nog ordna någonting. Och så gjorde jag det. Så när jag kom dit så var det hämta. Han har ju satt i ordning en full Mac-utrustning där med skrivare och hela skit. Så det var ju liksom en sån här otrolig liksom setup som jag hade där på den tiden. Det var så här, som jag bara då lånade här hela året och sen så lämnade tillbaka. Och jag tog med, jag tog med den till skolan och visade den några gånger. Det var inte att de ville ha någon slags rapport på det. Det var liksom bara, ja. Jag kommer ihåg, när jag lämnade tillbaka den så var de lite sådär, vem är du? Liksom. Men i alla fall så, det var när pappa, för jag hade ju berättat för pappa att liksom, fan, jag kanske inte kan åka i alla fall, för det blir ju jobbigt att inte ha någon dator. Så det var ju ett dilemma som jag hade berättat för honom. Och sen så... Frågar han då efter ett tag, liksom, ja, har du kommit över det där nu? Eller så här, nej, jag har ringt till dem. Så det, jag kommer att få, jag ska åka hem när jag landar, så typ dagen efter ska jag dit och hämta den. Jaha, jag behöver inte oroa mig. Jag ska gå från med sådana här grejer i alla fall.
Min pojk klarar sig bra, tyckte han.
Ja, precis. Då var det liksom, ja, åk du.
Härligt.
Hej då.
Jag tror du och jag, även om vi är precis lika gamla, så gick du en åldersklass före mig. Jag tror du började...
Är vi precis lika gamla?
Ja, jag tror
är du 50 nu?
Ja, det ska vi inte, det kan jag klippa bort ur editeringen.
Jag klipp bort det, för fan.
Men ja, jag är 50.
Alltså du är 39 också.
Ja, precis.
Ja. Vilken tur.
Nej, men så du men började skolan
nu. Det var 1984 så.
Ja, jag tror det var 86 någonting, om du drog när du var 15, kan jag tänka mig.
Jo, det måste jag åkte nog dit 85 och så var jag där, kom hem 86.
Men jag tror du började skolan ett år före alla andra i våran ålder.
Ja,
du gick en klass över mig.
Ja, jag var det är sant. Det var, jag började inte ett år tidigare, men det blev en flyttning sen. Det var menat att jag skulle börja ett år tidigare, men då kunde jag inte det, för att det var en tjej på dagis som hette Sofia som jag var väldigt kär i. Och hon var kär i mig tydligen också. Så att vi hade ju planer på att vi skulle gifta oss och sådär. Och det skulle tydligen på något sätt inte funka om vi inte gick i samma klass. Så då sa jag det till alla och mina föräldrar och så här, att nej, men det går inte, jag måste börja skolan när Sofia börjar. Och det, så blev det. Men sen blev det en flyttning senare som... Det var inte så noga till slut.
Och du var 6 år när det hände då? När du träffade Sofia?
Ja, just det. Så det var någonting, men det var lite sådär. Det var också en sån här grej som pappa visade mig flera år senare. Att det var en sån här formulär som hade fyllts i liksom anledning till att inte göra. Det var en sån här löfte om giftermål.
Ja, underbart.
Ja, men det blev inte så.
Nej.
Vi gled isär, Sofia och jag. Ja, det var inte så jävla noga.
Jag tror du och jag lärde känna varandra genom en gemensam kamrat här, och det var...
Braskenjök.
Ja, precis. Jag tror det var när du...
Jerry kallar han sen också.
Jerry, jajamän.
Jag tror det var när du introducerade det här Dungeons and Dragons för kompisarna hemma. Vi satt och spelade det här rollspelet. Det var ju också lite kontroversiellt i tidningar och grejer. Ja, folk blir så inne i det så de dödar varandra och ja, sådär.
Det är latent.
Men det var väldigt kul. Men sen började du med musik också när du kom tillbaka.
Ja, man kan ju säga, jag är lite vimsig kan man säga. Jag håller på. Datorer, nej, hästar ska vi... nej, det är rollspel nu som gäller. Nej.
Det låter som en normal svensk tonåring, tycker jag.
Men det var det, där vi träffade när vi spelade den, eller var det bara att det var det vi gjorde?
Ja, vi gjorde det några gånger. Jag tror det började väl egentligen med att vi spelade in hemmavideos, sketcher och så vidare.
Otrolig kvalitet på dem.
Men det var väldigt, väldigt kul. Det var rätt roligt, för det fanns inte ens YouTube på den tiden. Och så gjorde vi videos. Och...
Nej, framförallt var det ju ingen som hade kamera, men det hade Jerry av någon anledning. Ja. Han hade ju en typ en fairy godmother eller något som var väldigt generös med grej. Du vet, kommer du ihåg, det var ju en sån här VHS-kamera som vägde typ 110 kilo som man fick sätta i de här banden och så ha på axeln då, och sen hade man ont i axeln i 3 veckor efteråt. Men det... Vi hade ju, och så räckte batterierna i typ 10 sekunder, så man fick ju snabbt som fan spela in allting.
Det var därför vi inte gjorde långfilmer.
Och sen kunde man inte redigera någonting. Nej, precis. Så det, mellan klippen var ju sådär också såhär, för man hade liksom spolat tillbaka för man ville kolla på någonting, och det skulle man ju inte gjort. Ja. Det var väldigt hög kvalitet. Svaggis hörna spelade vi in.
Ja. De finns väl på YouTube idag, tror jag. Svaggis hörna.
De är ju överallt. Mm. Det är ju senaste explosion med det där.
Googlar ni på Svagges hörna så hittar ni några roliga sketcher.
Nej, jag tror inte det finns några Svagges hörna på YouTube, tror jag.
Jag ska faktiskt kolla efter vårt samtal här. Det kan vara kul att se. Du började där när du kom tillbaka med musik genom datorer, tror jag. Eller har jag fel i din tidslinje här?
Ja, fast det var ju via datorer, men det var inte när jag kom till, det var typ 3-4 år senare, tror jag, som jag var intresserad av, alltid intresserad av så här syntar och grejer, vet du. Jag var musiklärare på Tråningsskolan, kommer du ihåg? Hasse Samuelsson.
Ja, grejer
det. Tungviktare.
Det var Beatles och Bobby Brown som han körde varje lektion, kommer jag ihåg.
Ja, och Pink Floyd, det är jag väldigt tacksam för. Att han spelade Pink Floyd för mig, det var inte bara för mig. Det var inte någon romantisk kväll med honom. Men det var, han spelade för klassen sådär, att vi skulle tvinga oss att lyssna på Pink Floyd The Wall och liksom sådär, verkligen lyssna på det. Och ligga i ett mörkt rum på golvet och bara lyssna sådär. Det var...
Ja, jag minns han lärde oss att lyssna på Private Investigation med Dire Straits.
Ja, just det. Och den är ryser jag fortfarande när jag hör den och vet i detalj precis. Men det, jag vet inte om du har samma upplevelse, men just några av hans, för han översatte ju typ vad som sjöngs och sådär, ja precis. Och jag, av någon anledning minns jag väldigt sådär bokstavligt ord för ord hur han översatte. Och det är ju vissa grejer som jag fattade långt senare, så, ja men det var ju för fan inte rätt översatt.
Det stämmer.
Ja, kan jag säga, Hasse Samuelsson. Ja, så menar de ju så här, va? Och så har de bara missuppfattat några ord helt och hållet. Sånt är lite jobbigt att komma ihåg, tycker jag, sådär, när det är så att man minns någon engelska lektion sådär, där det är ens fröken på svengelska säger sig, ja, men det betyder faktiskt, och så är det något som inte stämmer, liksom, där de bara missuppfattar. Det är något som är så obehagligt med det, på något sätt.
Ja, det håller jag med om. Jag har ett kul minne liknande när det gäller sånt. Det var på en engelska lektion när vi hade några sådana här prov och så skulle man skriva en historia. Och då kopierade jag en låttext i huvudet före den här, för jag tänkte att det ska skriva om.
Smart.
Det som ska skriva om det. Så jag hade ju den ord för ord nedskriven i minnet. Liksom.
Där ser man ju hur en ung Sören var,
ja,
så
precis.
Företagsam här och klipsk.
Och jag fick underkänt för att det var ingen bra engelska, tyckte hon. Och då kände jag bara att... Okej, det här är en engelsk låttitel, låttext från ett engelskt band. Sådär.
Har du undersökt det, om det kanske var så att det inte var så bra engelska kanske?
Ja.
Rent grammatiskt.
Jag står enveten fast vid min...
Vad var det för låt?
Det var Halloween.
Halloween?
Där, hårdrocksband.
Jaha. Så att, det kanske inte var så bra engelska.
Men jag står fast vid min...
Nu får du leta upp din gamla engelska lärare och be om ursäkt för att du har tänkt detta.
Ja, det var underbara tider. När du kom hem ifrån USA, ditt läsår där, hur var läsåret? Var USA lika roligt som du hade tänkt dig?
Nej, det var det inte. Och hela idén om att åka till USA, det var verkligen helt spontant och dumt. Liksom. Det var verkligen inte någon sån här plan som jag hade länge drömt om. Utan det var bara så här, jag hade sett en jävla affisch i skolan. Där det var...
Om utbudet.
Bo i USA ett år. Och så här, men fan, vad crazy det skulle vara om man bara gjorde det. Och så gjorde jag det. Liksom. Uh-huh. Det var väl mycket det att jag hamnade i... Georgia som var anledningen till det. För det var ju väldigt underligt ställe. Ja. Väldigt mysko upplevelse överhuvudtaget. För det första var det ju bara att komma från åka från Landvetter i Göteborg och sen 42 timmar senare eller något. För det var massa missade jävla plan och konstigheter. Men det var ett bra tag som ingen visste var jag var någonstans. På vilken flygplats jag var. Och så vidare. Men i alla fall, jag kom fram till slut. Men så, att bara komma ut från ett flygplan efter att ha bott i Sverige hela mitt liv. Jag hade inte rest mycket. Inte ens sådär, du vet, Gran Canaria. Eller jag har aldrig varit någon ställe där det var varmare än Sverige egentligen. Så kom jag ur planet och det är en sån här... augustidag i Atlanta, Georgia, där det var, jag vet inte hur mycket det är nu, jag har tappat helt jävla Celsius-grej, men det var 120 grader varmt Fahrenheit, så det är väl något nära 40 grader. Någonting.
Ja, 120 är väl närmare 50.
Ja, det var alltså något helt, det var ju varmt, överdrivet varmt även för det området, men det var liksom verkligen bara gå in i en bastuvägg kändes det. Metallvägg i en bastu. Så kändes det. Och det var helt bizarrt. Alltså. Och det var så hela upplevelsen var egentligen i USA. Det var bizarrt. Det var verkligen surrealist. Hela det läsåret var liksom, jag är i någon slags film här. Och det kan ju inte vara på riktigt något av det här.
Inga ponnis och ingenting.
Ja, det fanns det väl med. Jag hade ett hjärta av sten. Jag bara sålde den där ponnen och bara åkte. Liksom. Det har varit vissa drömmar ibland som jag, och det händer fortfarande att jag drömmer och så är det så där, du vet. Fan, jag har ju inte matat min häst på 20 år. Och så där. Och så hittade jag honom och säger han så där, du vet, bara halvdöd. Och liksom, ja, men fan, jag trodde jag sålde dig till någon. Eller var ingen som har tagit hand om. Det är en sån här jävla ångestdröm som man har.
Jag vet inte. Jag har nog sådana också, tror jag, men inte om ponnis.
Ja, men du vet, sån här typiskt så här, shit, jag är i skolan och nu är det prov, fast jag har ju inte varit i skolan på 3 år, du vet, sån här panikdrömmar.
Ja, det är väl undermedvetna som kommer fram kanske, jag vet inte.
Ja, det är något sånt, men jag vet inte varför alltid är den här jädra ponnin som inte har fått mat på 20 år, men den återkommer.
Så vad hände sen när du kom hem till Sverige då? Då började du gymnasiet, förstår jag?
Jag kom hem och så hittade jag min häst som hade dött av svält. Då, nej. Men jag... Nej, han mådde säkert bra.
I samband med gymnasiet där, så var det då du upptäckte musiken?
Ja, det måste det ha varit. Jo, så var det ju. Det här är ju så bizarrt nu när man har bott i USA nu så länge att ens fatta att det fanns något sånt som studiecirklar, kommer du ihåg det?
Ja, just det.
Det var inte att det var någon som man kunde lära sig från eller något, utan det var ju verkligen bara, här har vi en massa tonåringar som inte vet ett skit, och så är det lite prylar här som man kan koppla samman, och så lycka till, se om man kan få någon ordning på det. Och det var skitkul, tyckte jag.
Mm. Då började du göra musik, och det med musiken visade sig bli en riktigt stor grej för dig sen.
Ja, typ 10 år senare eller någonting, ja, just det.
Ja, i din nästa vända till USA. Vad hände där? Du blev rikskändis genom att hamna i Aftonbladet.
Ja, för fan, inget rikskänd. Du menar att det var en artikel i Kindbladet, menar
ja,
du kanske?
Ja, men det var väl i Aftonbladet som de skrev att du var den första som hade träffat kärleken på online dating. Och så stod en stor artikel i Aftonbladet. Det var ju då före Facebook och allting. Så det är svårt för... Ja, många av oss kommer ihåg det, men...
Du hade gått på någon chat.
Fast jag träffade inte henne på... Ja, det var på en chat. Ja, precis. Det var inte någon dating-grej, för det fanns inte ännu. Det var bara att jag hade träffat någon i så här... Video, det var videochat.
Var det?
Och det var ju väldigt... Ja, det var väldigt långt före i tiden där, så att säga. Det var ju Zoom-samtal på den tiden, var det?
Ja, men det var ju som Hedvig och Ugglan där, nästan då.
Hedvig och... Vad var det med Hedvig och... Hade de video samtidigt?
Hon hade ju bild-tv. Kommer du inte ihåg det? Hedvig.
Ja, just fan. Det hade de ju.
Det var ju just framtiden. Det, ja. Hon kunde prata med sin... Vem det nu var i tv.
Just
där.
Det. För hela... Varför var hela Hedvig i framtiden? Det var väl lite... Känns lite...
Nej, men hon fick ju... Ugglan som satt på taket. När han sa något ord som inte hon förstod. Då fick ju hon lång näsa.
Ja, det var väl när hon ljög om någonting. Eller...
Nej, det var Pinocchio.
Ja, har jag blandat ihop.
Hon fick lång näsa när... Ugglan sa ett ord som inte hon förstod.
Men var det inte att hon låtsades att hon förstod det, och så sa hon att så här, ah, men jo, men det betyder det ena och det andra, och så fick hon lång näsa för att hon ljög om det, trodde jag det var.
Ja,
det,
så kan det vara kanske.
Det är lite Pinocchio. De snodde ju det från Pinocchio.
Det var ju undervisning för barn, tror jag, att man skulle lära sig nya ord och så. Så och då ringde hon väl sin mamma eller syster eller vem det var i bild och frågade, och så stod hon där och gömde sin näsa och så där.
Det var ju... Ja, det får man inte visa, nej.
Tyckte man ju var jättehäftigt som ja. Att kunde prata med någon med bild.
Fan, Hedvig och Uggla. Fan, det har jag verkligen bokstavligt talat inte tänkt på sen 80-talet, tror jag.
Nej, så du träffade någon tjej där på ja. En chat. Ja. Som du berättade, vad hände?
Nej, men det var ju intressant. Det är ju lite oklart så här i efterhand vad som var så intressant med det. Om det var spännande med bildtelefon som Hedvig, eller om det var... Så spännande egentligen. Det är väldigt blurrigt här. Ja, det var en konstig tid i mitt liv. Ja. Men, och då kom hon och hälsade på mig. Sen kom hon och hälsade på väldigt länge. Hon stannade och bodde hos mig och så vidare. Och då hade jag flyttat tillbaka till... Nu skrattar vi åt Hula redan. Men vi hade ju flyttat till Uddebo. Och det kan man ju verkligen skratta åt.
Metropolen där utanför. En förort till Tranemo.
Om vi ska ta det rent kronologiskt här, så ska jag tänka här. Så vi gifte oss i Sverige faktiskt. För det är tydligen smidigare att göra det än att åka till USA på någon sån här turistvisum och sen gifta sig och sen komma och säga ah, men nu vill jag stanna här för jag råkar gifta mig, för det får man inte göra. Liksom. Men så vi gifte oss i Sverige, i Tranemo. Och så sen kunde vi då sköta det mesta av de här alla de här jävla formulären och allt det där. Det gjordes via ambassaden då i Stockholm. Så allt det där var färdigt, eller skulle vara egentligen färdigt, när jag då kom in i USA. När jag kom in till Seattle så hade jag liksom, här har vi en pärm med papper, här har ni det, stampla det nu så har jag flyttat hit, för det har redan ordnat sig allt det där. Det visade sig senare att så var det ju inte riktigt, utan det var bara typ ett år senare var det så här, ja, nu skickar vi hem dig till Sverige igen om inte du kan förklara varför inte den här rutan var ifylld. Och det var liksom, ja, men det var en sån här ruta som inte jag, det var alltså någon på flygplatsen när jag kom in som glömde och fylla i någonting. Alltså det var inte ens min del av pappret, utan det var, ja, men det saknas ju en stämpel här. Ja, vad ska jag göra åt dig? Så, och det var typ 3000 dollar senare med advokater och skit, så löste det sig på något sätt. Men jag fattade aldrig vad problemet var.
Vi måste ju prata om vad som hände där när du flyttade till USA då.
Ja, det är ju för fan, det är samma jädra mönster varje gång. Jag fick för mig då, någon gång innan jag flyttade till USA, så hade jag fått för mig att jag vill ju ha en studio. Jag vill ju ha instrument och syntar och grejer. Och det är ju dyrt så in i helvete att köpa dem. Det har jag inte råd med. Då går jag till banken och frågar. Kan jag få ett lån så jag kan köpa massa musikinstrument? Så här, ja, ska du sälja den musiken då? Eller ska det företagsidé här då? Eller? Nej. Jag vill bara ha massa instrument, för det vore kul. Aha. Okej då. Och så fick jag ett lån på alldeles för mycket som jag köpte då massa grejer med. Och sen skitdumt beslut liksom. Speciellt med tanke på att jag typ mindre än ett år senare får för mig att jag ska flytta till USA, så jag måste sälja allt. Så det var ju i princip, jag tog ett lån för, jag vet inte vad det var nu, men säg att det var 20 000 eller någonting. Och sen så, oh shit, nu ska jag flytta med den här tjejen som jag knappt känner till USA. Och så nu måste jag sälja dem här. Så nu måste jag sälja dem snabbt på eBay för typ totalt kanske 7000. Så jag bara förlorar ju hur mycket pengar som helst. Men jag måste ju ändå betala av det där jävla lånet. Ja, då var det dummaste jag drar. Under den tiden då, jag satt där med de här dyra musikprylarna som jag inte skulle ha köpt. Men då, jag hade ju, då gjorde jag en massa musik och jag hade gjort lite i Stockholm som jag i lånade studios och så vidare. Men det var, där gjorde jag väldigt mycket i Uddebo. Och sen så då kom ett, det här låter ju som att det är påhittat, men så här var det faktiskt. Jag började packa upp grejerna, hade typ i garage, en riktig sån jävla garage sale där det var liksom, ja, kom och köp allt jag äger nu, alla CD-skivor, allt som jag har, bara köp. Men i alla fall så, allt det där försvann och sen så kom jag ju på då att, hur ska jag få med mig de här inspelningarna som jag har? Jag kan inte ta med de här, för minidisken hade jag ju sålt då, i det här laget. Jag hade de här MP3-filerna och jag vet inte vad jag skulle göra med dem. Och då sa då min bliv, eller hon var väl min fru då. Hon sa, men det finns någon ny tjänst som heter mp3.com. Där kan du ladda upp MP3, du kan ladda upp dem och så kan du ladda hem dem igen sen när vi har landat i USA och du har en ny dator och så vidare. Så kan det kostar ingenting, du kan bara ladda upp det gratis. Vad bra! Jävlar vad mycket MP3 jag hade som heter bara Bly 1, Bly 2, konstiggrej.mp3, du vet sådär.
Ja.
Skitkast. Men så var jag ju tvungen att ge dem ett namn ordentligt och ladda upp då och sådär. Bla bla. Så, men det tvingar mig ju att ge dem ett namn åtminstone. Och så jag kunde få undan på det. För det fanns ingen sån här smidig, du vet, ladda upp de här 200 filerna, utan jag var tvungen att en och en. Det tog ju evighet. Och det var då sen när jag hade flyttat till USA, vi hade flyttat in där i Florida, hade köpt ny dator och hade sådär. Så då kom jag ju på det. Ja, just det, jag ska ju kanske ladda tillbaka de MP3-filerna som jag har. Och då visade det sig att, för jag hade inte riktigt fattat det, att om jag laddar upp till MP3.com så kan jag ladda hem dem igen. Det hade jag fattat, men jag hade inte förstått att under tiden så var de här allmänt, att folk kunde typ lyssna på de här. Och under tiden då jag hade gått igenom hela immigrationen och flyttat och allt så där, hela den paniken, så hade under tiden så hade de här börjat ta fart liksom. Så det var folk som hade lyssnat ordentligt på de här låtarna som jag bara gett konstiga namn och så vidare. Så pass att det var när jag loggade in där på MT, det var liksom så här, 233 meddelanden väntar på dig här. Liksom. Vad fan är detta? Och då var det liksom folk som hade olika kommentarer. Så, ja, den här låten är ju fantastisk, men jag gillar den andra bättre. Och så, fan, är det folk som har lyssnat på det? Ungefär då, och det råkade sammanfalla. Precis när det började ta fart då, för de hade ju sån här typ charts då. Så det var så här, topp 100 i mood music genre. Och så hade jag lagt då vissa här och vissa där som jag hade, man var tvungen att fylla i de här grejerna man laddade upp. Så då var det så här, ja, då var det vissa låtar som hade, ja, den här har ju piano i sig, så det är väl i piano genre då, tänkte jag typ så här. Så var det som hade den där, number 5 on the top 100 in piano grej 3
liksom. Vad häftigt.
Och så var det. Ja. Men det sammanföll då att när de började ta fart på och kom upp på listorna och så vidare, så det var ju liksom bara, listorna var baserade på hur många det var som hade laddat hem eller som hade lyssnat på dem. Mm. Så det var inte att man röstade på någonting, utan det var ju som bara, om du laddar hem massa så blir det en rise på listan. Liksom. Och då hade de, MP3.com, börjat med, för de hade ju massa så här venture capital som de bara hade fått då från investerare. Så de visste ju inte riktigt vad de skulle göra med det här. De hade ju en bra domän, liksom, MP3.com. Det var ju en stor grej, MP3. Det här var ju
precis
innan Napster, tror jag. Eller ja. Och så de hade massa pengar, så de kom på det att, hur kan vi få våran MP3.com att bli ännu större och få ännu mer trafik och ännu mer uppmärksamhet? Så de började komma på att vi kommer att betala ut royalties nu, för vi har ett visst belopp här som vi bara kan bränna liksom. Så de började med 100 000 eller något sånt där dollar som de tog då totalt vad trafiken är, och sen så baserat på statistiken helt enkelt så får man då, så fick man kanske 3 cent eller någonting då från den månaden då, utav de 100 000. Sen så bytte de till $1 million a month. Och det blir ju precis som det är med Spotify och sådär nu för tiden, så är det ju, visst man kan ju tjäna pengar på att bli streamad på Spotify, men man får ju ha miljarder jävla lyssnare för att det ska, för det är ju så många som streamar liksom, och det funkar det precis på samma sätt, att om det finns en miljard människor som streamar på Spotify, så får ju varje stream blir ju meningslös liksom. Så det är ju bara Taylor Swift som tjänar några pengar liksom typ.
Ja.
Och då, men i det sammanhanget på mp3.com i år 2000 typ, då var ju jag på väg, som att jag var ju typ Taylor Swift på mp3.com. För att det var ju inga kända där alls. Utan det var ju bara folk som laddade upp gratis grejer. Och så hade jag då på något sätt kommit upp på listorna. Och det, sen när man väl kom upp på listorna, då var det ju så att vem fan är det som är på listan istället för att jag är på listan? Vad är det här för jävla skit? Så lyssnar de ju för att se vad det var då. Och då blir man ju ännu högre på listan.
Ah.
Så det blir en sån där självuppfyllande profetia. Det var väl i och för sig. Det var väl folk som tyckte det var bra också. Men, ja, det var, men jag började ju få pengar då liksom. Så plötsligt fick ju, ja, då får du $180 idag. Nästa dag, ja, nu fick du $220 idag. Ja, nästa dag, nu får du $300. Ja, nu fick du bara $180 idag. Och så fram, men det var ju så där verkligen bara.
Det är fantastiskt historia faktiskt.
Och det fortsatte ju så i 2 år typ. Sen försvann mp3.com, så var det bra med det liksom. Men det var ju en väldigt konstig tid där. Klart.
Men då blev du känd på musiken där, eller rik eller vad man ska säga, du fick inkomst
ja,
med musik.
Det råkade ju sammanfalla så konstigt nog. Det blev ju så att de började betala ut riktiga pengar, som sagt. Då blev det ju intresse från journalister och så vidare som var, här har vi det här nya sättet att musiker kan få betalt för pengar, och det är inte ens ett skivbolag som är inblandat och bla bla bla. Här har vi Martin Linde här som precis flyttade in från Sverige, och vad fan är det, vad är det för jävla story? Och liksom, det blir så där lokal, inte lokal tv, men Good Morning Florida, Good Morning Tampa och sådär. Ja, det är Martin Linde här som är från Sverige.
Och då klart, det gick folk in och lyssnade ännu mer.
Det fortsatte bara, fortsatte, och sen så försvann mp3.com. Och då försvann jag också liksom.
Idag sitter du i Santa Cruz. Vad hände där, om vi går framåt lite i tiden? Vad drog dig till Kalifornien så att säga?
Ja, vi kan ju en väldigt snabb sammanfattning. Skilsmässan var alltså inte så civil så att säga. Det gick ju verkligen åt helvete där. Jag jobbade inte med Mixerport, men jag jobbade på reklamavdelningen för det här företaget. Och allt funkade ju bra i allmänhet, utom mitt äktenskap där. Det var ju liksom, allting funkade bra utom det. Så vi hade, pengar kom in, jag hade köpt nya instrument, vi hade ett nytt hus och allting var bra på så sätt. Men det var ju som bara, shit, fan, det här funkar, det är inte ett bra äktenskap det kommer inte hålla, liksom, jag måste ta itu med detta. Så då skilde vi oss, och det blev en väldigt dramatisk historia. Men jag var ju tvungen att vara försiktig så det inte blev, ja, nu skiljer jag med henne och nu blir jag tillbaka sen till Sverige och kan inte träffa min dotter längre. Liksom, jag var ju tvungen att, balansgången där var ju verkligen.
Hade du fått ett citizenship då, eller?
Nej, det har jag fortfarande inte.
Okej. Okay.
Helt makalöst bisarrt hur det kunde bli, men det var verkligen så här: huset är hennes, lånet för huset är mitt och bara mitt. 2 bilar som vi hade, båda bilarna är hennes, lånen för bägge bilarna är mina. Och så vet du, så här riktigt konstigt. Och sen så då, okej, jag vet inte vad du ska med 2 bilar och så vidare, men eftersom lånen är i mitt namn här, kan vi, du använder ju inte 2 bilar, så kan vi sälja en bil då, kanske? Nej.
Oh, yeah.
Typ då, för hon var ju bara i sån här punish mode, liksom, där det var liksom, du är en jävel som inte vill vara gift med mig längre. Och sådär, alimony och child support och alla de här grejerna var ju så att, det var ju verkligen bara, jag var tvungen, jag fick bo i verkliga hål i väggen liksom, ställe och bara jobba och jobba och betala och jobba och betala hennes skulder och betala bilräkningarna som för hennes bil, och du vet, så jag kunde ju inte ha någonting. Jag hade sån här gammal rostig skitbil som knappt funkat, som jag var tvungen att, och hade bara madrass på golvet och så vidare. Och så var det i typ 7-8 år, alltså. Så lång tid tog det för mig att betala av alla de här grejerna som jag förlorade i skilsmässan. Jag vill inte vara i det här landet egentligen. Nu vill jag verkligen inte det, om det är ett sånt här jävla system så att man kan bara råka ut för det här, att jag måste bara, som slaveri typ, jag måste bara jobba och jobba och betala någon annans skulder liksom i 10 år. Liksom, vad i helvete? I princip kan man säga att det var typ 6-7 års tid där jag bara satt och var bitter över att jag var fast i det här landet med den här jävla situationen. Liksom. Fuck everything. Det var verkligen sådär. Hatar alla, hatar det här. Så jag hatar Skatteverket, hatar Immigrationsverket, jag hatar USA, jag hatar allt. Men jag hade kul på jobbet fortfarande, det hade jag. Men jag hade verkligen inga pengar och ingen respekt för någonting. Det var verkligen bara alla jävla, alla idioter bara. Och sen så får man då, så kommer det, så ringer folk från Sverige så här, släkt och vänner och sånt, så, ja men Martin, varför flyttar du till hem då? Kan du inte flytta till en bättre lägenhet? Varför har du en sån skitlägenhet? Vadå? Måste du betala hennes skuld? Hur funkar det? Du vet, så, och det hatar man ju svenskar också när man, du vet, så var verkligen fast i en sån här situation, ingen fattar någonting, och fuck everyone då, så här, och det är, så det var rätt tungt där i många år.
Jag känner igen mig det här med att vara fast i en situation. Och
man kan ju inte förklara.
Man kan inte förklara. Man kan inte flytta hem. Man, nej, vill inte vara kvar. Nej. Allt är bara problem. Och Twilight, man så, mer eller mindre väntar ut tiden.
Ja, precis. Men det...
Jag hade ju dessutom den amerikanska maffian som,
ja, just det, ja,
du hade hotade mig också att... om jag inte sköter det snyggt med henne så har jag inga knäskålar kvar. Så att man fick ju passa sig lite liksom.
Men det var ju på många sätt liknande. Det var, fast min maffia var, jag vet inte vad, det, civil court system i Washington State var min maffia liksom.
Det var första delen av den långa intervjun med Martin. Jag har valt att dela upp det här avsnittet i 2 delar så att ni lättare kan planera er tid när ni lyssnar på Martins intressanta historia. I nästa avsnitt så kommer Martin fortsätta berätta om sitt liv här i USA och hur han förra året blev drabbad av den stora branden i Kalifornien. Så om du är nyfiken på att höra fler saker från Martins liv så ladda ner del 2 av detta avsnitt. Tills dess, god morgon Sverige. Ha en bra dag. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.